Hörrni, vi är framme vid den sista delen i vår serie om identitet som vi har studerat tillsammans under den här månaden. Och för dig som kanske inte har varit med vid alla tillfällen så ska jag ge en liten kort resumé. Vill du fördjupa den resumén så finns alla predikningar från våra förmiddagsgudstjänster på vår hemsida. Du klickar in på pekolund.se eller skriver in dig på pekolund.se och klickar vidare till podcast, så finns alla predikningar samlade där så du kan lyssna efterhand om du vill. Det vi har talat om när vi började den här serien så pratar vi lite grann om den här spänningen som finns, den svåra balansgången som vi ibland upplever mellan de vi ville vara och omgivningens bild och förväntan och kanske krav på vilka vi är eller borde vara. Det kan vara inbillade eller verkliga krav och förväntningar. Och så sa vi att Bibeln presenterar en annan grund för vår liv. En annan grund för vår identitet. Än vad som oftast räknas som viktigt och framgångsrikt i den här världen. Vi sa att i Jesus Kristus är vi och blir vi de vi verkligen är. Och vi sa att Jesus erbjuder ett liv och en identitet som inte bygger på hur väl vi lyckas, utan helt och hållet bygger på vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Och det tänkte jag fördjupa mig lite grann i under en stund här på förmiddagen. Sen fortsatte pastor Sven Wiese och talade om bland annat om Johannes döparen. Du vet, den här killen som var den första hipstern med långt skägg och konstiga kläder, som käkade konstig mat och sådär. Men han bodde inte på Möllan eller i Majorna i Göteborg eller på Söder i Stockholm, utan han bodde mitt ute i öknen. Men liksom pointen med det hela var att det var inte det yttre. Där fanns ingenting som egentligen attraherade med honom. Du vet hur det är med hipsters. Det finns inget attraktivt med hipsters överhuvudtaget. Det var inte det yttre, liksom, hans konstiga kläder eller skumma mat eller så, utan det var vem han var, uppdraget som han hade, den han var i Guds plan, som egentligen betyder någonting, som drog skaran. Så fortsatte han bara peka, det handlar inte om mig, det handlar om Jesus. Och pastor Lukas predikade förra söndagen och talade ganska mycket om Mose, som trots att Gud på många olika sätt visade att han var med Mose och att hans kraft och hans mirakler och liksom hela himmelen backade upp Mose, så fokuserade Mose ändå mer på vad han inte tyckte sig ha och identifierade sig väldigt mycket med sina brister och sina svagheter. Och jag tror att det är så att vi har en tendens, åtminstone de flesta av oss, att göra just det. Att låta vår identitet formas av brister och svagheter och allt det som vi inte har. Och om du tittar på ditt liv och jämför med hela resten av världen, så inser du att det finns fler egenskaper, fler goda gåvor, fler kvaliteter som du inte har än de du har. Och ska man använda det som måttstock på livet, liksom allt det jag skulle kunna vara och ha men inte är, så blir det ganska deprimerande, eller hur? Men det är så många som lever med en stark känsla av otillräcklighet, att inte nå upp till ribban, att inte vara lika lyckad, framgångsrik, andlig, helgad, god som alla andra. Och det kan skapa en väldig smärta och väldiga problem i livet. Det finns i Andra Samuels boken en berättelse som nog är en av mina absoluta favoritberättelser i Bibeln. Jag predikade om den ute i Genap för någon vecka sedan, och du som är som förenade, var lugn, jag ska inte köra hela den igen. Men det handlar om en kille som heter Mefiboset. Hans farfar var kung Saul. Och hans pappa hette Jonathan och var liksom mer eller mindre en sorts kronprins. Och kanske det var så att Mefiboset ändå levde i den här förväntan, var han väldigt liten. Men att det ändå fanns liksom en förväntan att en dag är det jag som ska sitta på den där tronen. Men allting går fel. Allt som kunde gå fel gick fel. Och både Saul, hans farfar, och Jonathan, hans pappa, blir dödade i strid när Mefiboset är 5 år ungefär. Och hans sköterska, hans liksom barnflickan, tar honom i famnen och ska fly. För hon tror att de är ute efter honom också. Och så flyr hon iväg, tappar pojken som blir illa skadad. Och så lever han resten av sitt liv förlamad i båda benen. Och han lever på en plats som heter Lodebar, som betyder ungefär, det finns lite olika betydelse eller översättning om det. Men det betyder ungefär där Gud inte finns. Eller där ingen grönska finns, där inget kan leva. Eller i överförd bemärkelse. Det är platsen som Gud glömde. Och efter några år så kallar David, som blir kung istället så småningom, kallar honom till sig på grund av sin vänskap med hans pappa Jonathan. Och ber honom komma. Därför att han vill göra någonting gott för Jonathans minne, liksom, på grund av vänskapen och förbundet han hade med Jonathan. Och när Mefiboset kommer in framför kung David och liksom kryper fram eller hoppar på sina kryckor eller vad han nu gör för att ta sig fram till David, så säger han och avslöjar med bara ett par ord hela sin egen självbild, hur han ser på sig själv. Så säger han till kung David: vad vill du en sån död hund som jag? Och så kan man se hur saker som händer i livet, saker som går fel, saker som inte blir som man hade tänkt, brister, felaktigheter, strul i livet, kan vara med och forma och faktiskt nästan förgöra din och min bild av oss själva. Sen blir han upprättad, och vill du läsa hela storyn så gör det när du kommer hem. Den är en fantastisk berättelse i Andra Samuelsbokens 9:e kapitel. Men han får allting tillbaka. Han äter för resten av livet vid kungens bord och liksom blir på många sätt igen det som var tänkt om honom. Och det finns många sådana berättelser i Bibeln som vill visa oss att vår identitet inte är grundad på vad vi gör, inte är grundad på hur vi lyckas, utan som är grundad på vem vi är. Eller rättare sagt, är grundad på vems vi är. I Andra Korinthierbrevets 5:e kapitel står det 17:e versen, jag älskar det här. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Det nya har kommit. Jag vill säga som den viktigaste punkten idag, som du somnar sen så har du ändå fått den viktigaste punkten med dig hem idag. Och liksom, kommer du inte ihåg någonting annat från den här söndagen, den här gudstjänsten och min predikan, kom ihåg det här. Du är inte ditt förflutna. Du är inte ditt förflutna. Vet du, om jag ser på mitt förflutna, på mitt liv som jag har levt, så finns det en massa saker i mitt liv som jag inte är särskilt stolt över. Vet du, jag har strulat till det. Jag har misslyckats. Jag har syndat. Jag har gjort fel. Jag har på ren svenska, eller vad det nu är, skruvat upp, om du fattar vad jag talar om. Men jag är inte mitt förflutna. Även om jag då och då möter människor som kände mig när jag var 15 år. Liksom, som gillar att påminna om vem jag var. När jag strulade till det som allra mest. Och det är egentligen mest synd om dem. Som inte ser och förstår att i Kristus händer någonting nytt. Du är inte ditt förflutna. Tim Keller skrev för någon vecka sedan på Twitter eller Facebook, var det var Tim Keller som är pastor i Redeemer Presbyterian Church i New York och författat till en mängd böcker i teologi. Så han skrev ungefär så här, att när din identitet är det du gör, så stiger framgång dig åt huvudet, men misslyckanden går rakt in i hjärtat. Så tänk vad sant det är. Utan om vi bara lever utifrån värderingar på vad vi är och vad vi kan och hur vi har lyckats i livet, så liksom, och så går det bra, så är det rätt så lätt att det stiger lite grann. Vad sjukt cool jag är. Fy vad lyckat det är. Men du vet, när det går dåligt så hamnar det inte i huvudet. Utan när vi misslyckas, när det blir fel, när det inte går så bra i livet, så slår det rot i hjärtat. Och så börjar det forma livet. Och idag så skulle jag vilja ta med det i några passager i Romarbrevet framförallt, som väldigt tydligt visar vad Bibeln säger om din identitet. Och vi börjar i det 8:e kapitlet, den första versen. Jag älskar den här versen. Jag älskar alla bibelverser som jag ska citera för dig då. Här står så här, Romarbrevet 8:1. Så finns nu ingen fördömelse för den eller de som är i Kristus Jesus. Det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Igen, du är inte ditt förflutna. Och jag har märkt i mitt liv, och det kanske du också har märkt i ditt liv, att en känsla av fördömelse, liksom den här känslan att vara förkastad, att inte duga, att ingenting fungerar, att jag är sämre än alla andra, den känslan kan komma utifrån. Och att andra lägger den på dig. Men i mitt liv har det i alla fall varit så att den allra oftast kommer inifrån mig själv. En självfördömelse. Och jag tror att självfördömelse är ett av de farligaste giften som kan hamna i vårt system, i vårt liv. Självfördömelse, och med det så menar jag liksom vår egen tolkning av våra misslyckanden och vår otillräcklighet gör oss till. Hängde du med mig nu? När vi tolkar de fel och brister och misslyckanden och synder som vi har med oss i vårt bagage, och så tolkar vi det till att det gör mig sån här. Och så lever man med skuld. Alltså en dålig känsla av det som vi har gjort. Men den känslan av skuld kan väldigt lätt leda, som Lukas har varit inne på i sina predikningar vid några tillfällen också. Känslan av skuld, alltså det här att man mår dåligt över vad man har gjort, kan väldigt, väldigt lätt leda till en känsla av skam, där man faktiskt skäms över vem man är. Men lyssna på det här. Han, Jesus Kristus, Gud vår Fader, har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Wow! Vet du, det finns en väg ut ur skuld och skam. Det som är synd i våra liv, överträdelser, misslyckanden, det som i Guds rike inte är rätt och rent, det får vi bekänna inför Gud. Och första Johannesbrevet säger, och många känner igen den här bibelversen, om vi säger att vi inte har synd så bedrar vi oss själva. Så sluta med det. Sluta påstå det. Och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Punkt 1. Du är inte ditt förflutna. Om vi sen går vidare en bit i Romarbrevets 8:e kapitel, kommer ner mot avslutningen av det kapitlet, så står det så här i vers 28 och 29. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut, för de som han i förväg har känt som sina, har han också förut bestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Gud har i förväg känt dig. Gud har i förväg bestämt om dig. Efesierbrevets första kapitel säger att det hände innan världens grund var lagd. Amen. Vet, innan, jag har sagt det här många gånger men jag tycker det är så bra så jag säger det igen. Alltså innan Gud fanns i ditt hjärta och i dina tankar så fanns du i hans hjärta och i hans tankar. Nu är det svårt att liksom läsa den här texten, speciellt i den tid vi lever just nu i kristenheten. Så är det svårt att läsa texter som handlar om att Gud i förväg har känt och Gud i förväg har bestämt och Gud i förväg har planerat och predestination och allt vad det nu heter. Och det blir svårt att läsa den texten och bara gå förbi de här uttrycken. Och det finns en massa teorier om vad är utväljandet och utkorelsen och Guds förutvetande och vad Gud i förväg har bestämt och allt det här. Vi ska inte fördjupa oss i det, jag lovar. Inte idag. Vi ska ta det någon gång, men inte idag. Men så enkelt jag kan. Är det okej om jag gör det enkelt? Jag vill själv förstå det nämligen, så då måste det bli så. Det här är vad jag tror. Jag tror att det är Jesus som är den utvalde. Han är både den som är utvald och den som utväljer. Han är, och det är i honom som du och jag blir utvalda. Det är i honom som du och jag är förutkända och förutbestämda. Det är i honom eftersom det är han som är utvald. Och i honom har Gud försonat världen med sig själv. Andra Korinthierbrevet 5:19. Det var Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Och den försoningen handlar inte bara om dig och mig och några till. Utan hela världen är försonad med Gud genom Jesus Kristus. Han är försoningen, första Johannes brevs andra kapitel. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också hela världens. Amen. Så kallelsen till ett nytt liv i Jesus. Kallelsen och inbjudan till en ny identitet, ett nytt sätt att leva, en ny grund för vem du är och vad du kan bli. Den kallelsen har gått ut till varenda människa i hela världen. Den gäller alla. Men den gåvan, det nya livet, den nya identiteten ges inte till alla, tvingas inte på någon enda människa, men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt de som tror på hans namn. Och där kommer Guds plan in. Där kommer Guds, det som Gud har bestämt om dig och mig, att formas efter hans sons bild. Det kommer in där att bli mer och mer lik Jesus. Det kommer in där. När vi har tagit emot så har vi också blivit insatta i Guds familj. Adopterade in i Guds rike. Och fått en ny grund för våra liv. Kallelsen gäller alla. Men utväljandet gäller dem som i tro tar emot. Och säger det du har gjort för mig Jesus, det vill jag ha. Och det här handlar inte om att bli en bättre människa. Det handlar inte om att skärpa sig. Att formas efter Jesu bild, alltså Guds sons bild, handlar inte om att bli en bättre och godare människa. Det handlar inte om att plötsligt när allting har varit av nåd och fritt och förintet så blir det någonting nytt där vi ska börja försöka prestera för att nå upp till idealbilden som är Jesus Kristus. För vet du, det kan vi ändå inte. Kanske en ny uppenbarelse för någon, men det är ju bra om du får med dig den i soffan. Vet du vad det handlar om? Jo, det handlar om att vila i att han har gjort allt som jag borde göra. Att hans liv finns i mig och genom mig. Det handlar om att överlåta sig till honom och låta honom, inte jag själv, för vara herre i mitt liv. Och en passage till tar vi i Romarbrevet innan vi slutar. För Paulus skriver om den överlåtelsen. Så skriver han så här i Romarbrevets 12 kapitel. Så förmanar jag nu er bröder och systrar också, det gäller er med. Vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar, det vill säga era liv, som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och så fortsätter han. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behaga honom. Sinnets förnyelse, eller som står i Bibel 2000, förnyelsen av era tankar. Förvandlingen av ditt och mitt liv sker genom att våra tankar förnyas. Det låter rätt intressant, tycker jag. Han säger, anpassa er inte till den här världens tankar, till den här världens standard, eller den här världens mått på vad som räknas och är värdefullt. Utan förvandlas genom att ni byter sätt att tänka. Hur sker då den förnyelsen? Jag har märkt, det tror jag du också har gjort, att ens tankarna som finns och snurrar i våra liv, de blir väldigt mycket det som jag tillåter fylla dem. Händer det med? Mina tankar blir väldigt mycket det som jag tar in i mina tankar. Är du med mig? Jag tror att vi har ett val och en möjlighet. För jag tror att det är så att vi kan tillåta bitterhet i våra tankar. Vi kan tillåta självömkan. Vi kan tillåta självfördömelse, orenhet, hat, negativitet. Vi kan tillåta en massa sådana saker att florera i våra tankar. Och vi kan göda det genom det vi läser, det vi ser på tv, på film, det vi lyssnar på i olika sammanhang. Vi kan tillåta det att slå rot och börja forma våra tankar och våra liv och vårt sätt att agera. Vi ska bara komma ihåg en sak, att det som kommer in är också det som kommer ut. Du får ingen annan output än summan av din input. Eller hur? Så vi kan tillåta en massa sånt att forma våra sinnen. Och då är det sånt som vi kommer att bli. Eller också så kan vi välja någonting annat. Filipperbrevet 4:8. Nästa månad ska vi studera Filipperbrevet tillsammans, men vi är tjuvstartare idag. För övrigt bröder allt, och systrar, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sånt. Vet du och jag har ett ansvar för vad som får forma våra tankar. Och våra tankar kan antingen främja det nya livet och främja den nya identiteten, eller också motverka det. Det handlar om vad vi tillåter våra tankar att fokusera på. Och en väldigt bra grund, och nu slår jag inte ditt rekord på 20 minuters predikan, för jag har på i 20 minuter och 52 sekunder. En väldigt bra grund för förnyade tankar är att inse detta. Jag är inte mitt förflutna. Det finns ingen fördömelse. Och jag är utvald till ett liv som formas inte utifrån vem jag är eller vad jag kan, utan utifrån vem Jesus Kristus är. Amen.